En gång för ganska många år sedan drömde jag en mardröm som jag faktiskt kommer ihåg fortfarande. Annars tycker jag brukar glömma det mesta i den branschen. Det var på den tiden då jag jobbade på röntgenkliniken på veckorna och var ute på helgerna och predikade. Så när sommaren kom var jag ganska utarbetad och drömde rätt häftiga drömmar. Och drömmen den var så här att jag hade blivit inbjuden till Fredrika Bremer-förbundet. Och jag fick tala om vad jag ville. Och jag äntrade talarstolen och förkunnade att jag tänkte tala över ämnet vad Paulus egentligen menade. och det mardrömsaktiga bestod i att det blev efter ett tag lynchstämning och lokalen och de jagade ut mig. Jag fick fly för mitt liv. Men ämnet är ju intressant och har sysselsatt mig mycket. Av och till. I Svenska kyrkan har vi ju haft en bitvis ganska uppslitande kvinnoprästdebatt. Och det är ju ofta så här när man debatterar saker och ting och aldrig kommer någon vart, så beror det oftast på att verkligheten är större än vad debattanterna har klart för sig. Som jag sa igår kväll, vi hanterar ju ofta verkligheten genom att förminska den tills vi har den i vår hand, tycker vi, och sedan börjar vi handla. Och det är ju så att säga signum för de flesta debatter, inte minst kristna sådana. Förfärligt många kristna konflikter består i att man har hittat var sin liten bit av sanningen, kanske inte ens hälften var, utan var sin liten bit, och sen när man flyger till luven på varandra och för att bevisa vem som hade rätt. Manligt och kvinnligt ska det här handla om. Och vi ska börja titta lite granna i Guds ord. Och då ska vi titta här först i 1917 års översättning. Efesierbrevet 4. Elva, tolv och tretton läser vi det. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så bliva fullvuxna in till Kristi fullhet. Nå, den där grejen, den är ju struken ur alla moderna bibelöversättningar. Inte därför att det inte står så i grundtexten, utan därför att man tycker att det här låter för konstigt. Paulus, han var nog ett barn av sin tid. Men det är kanske vi som är barn av vår tid. Låt oss förutsätta det. Utan att vi på något sätt ska säga att det ena könet betyder mer än det andra. Guds väg till enhet är ju alltid denna, att han gör oss olika. Det måste vi ha klart för oss. Världens väg till enhet är att sätta samma uniform på alla. Och liksom sudda ut all personlighet. Och liksom tvinga alla in i samma fålla. Och Gud bevisar sin storhet i att han gör precis tvärt emot. Han gör alla olika för att vi ska uppnå enhet. Och vitsen med det där är ju att vi ska bli beroende av varandra. Just därför att vi är olika. Och när vi har sett det, så är det ju bara löjligt att ställa frågan, vem betyder mest? Det är ju det Paulus undervisar i 1 Korinthierbrevet 12 om kroppen och lemmarna. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och handen kan inte säga till foten. Och foten kan inte säga, jag är inte öga och allt det här. Utan vi har bara att förstå. När vi ser på församlingen som en kropp med många lemmar. Så är ju inte vitsen att vi ska hålla på och titta på lemmarna bara, utan vi ska ju försöka se på det hela tills vi ser helheten, ser kroppen. Och när vi ska se på detta med man och kvinna, så ska vi alltså inte bara hålla på och matcha könen mot varandra i någon sorts idiotisk avsikt att hitta på vilket som är bäst. Utan vitsen är ju att vi ska se helheten bortanför delarna. För säkerhets skull kikar vi i början av Bibeln, här ska vi se. Nu tar jag min egen. Hur är det står i Första Mosebok 1 och 27, där har vi det. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Där har du alltså helheten. Och det är ju först i syndafallet som all helhet och all enhet brister. Det är då som Adam försöker slingra sig och säga att den där kvinnan du gav mig var ingen vidare. Hade du gjort henne lite bättre så hade det här aldrig hänt. Och kvinnan skyller på ormen och alla skyller på varandra. Och splittringen är ett faktum. Alltså att vi får nåden att se bortanför splittringen och se helheten bakom det hela. Och tanken i helheten, jag stryker under det igen, är ju att Gud gör oss olika för att vi ska bli beroende av varandra. Det betyder alltså hela tiden att vi har någonting att tillföra helheten som ingen annan kan tillföra helheten. Och det är inte så att mannen är självtillräcklig och kvinnan är ett bihang. Det är en vantolkning av skriften. Utan det är istället så att det är som det står i skapelseberättelsen, att det är inte gott för mannen att vara alena. Det ser man ju, det är mycket värre för änkemän än för änkor. Det finns det till och med statistik på, om ni inte visste det förut. Gubbar som blir ensamstående, de dör fort. De är det kort överlevnadstid på. Men kvinnor som blir ensamstående, de kan leva ganska länge. Gubbarna dör i förtid. Det är inte gott för mannen att vara alene. Och på ett vis är ju alltså mannen den svagare. Han som behöver en hjälp. Och i den hjälpen finns kvinnan. Och vice versa. Och vi har alltså att upptäcka det ömsesidiga beroendet också i vårt tjänande inför Gud. Jag vägrar att acceptera tanken att kvinnan bara är en hjälp som mannen behöver till att stryka skjortor. Nu finns det ju så att säga den här bilden, den av manligt och kvinnligt, den går ju igen i många sammanhang i skriften. Hela tiden, hela världshistorien ska avslutas med ett bröllop. Eller hur? Och till det bröllopet finns det en brudgum som heter Kristus och en brud. Manligt och kvinnligt. Och tittar vi i Första Mosebok 2 så är ju alltså redan där tidens avslutning avbildad. Därför att det står så här i 24 versen: därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Lustigt kan man tycka, det är väl kvinnan som ska överge sin far och sin mor och flytta hem till gubben istället. Det var väl så man vigde folk på den tiden, var det inte det? Ja, det är. Jag tror att det här är en bild av Jesu återkomst. Han som överger sin fader, sin himmelske fader, för att fira bröllop så att säga i det nya Jerusalem. Och jag tror att det här är ju alltså en bild som vi kan hitta i flera olika nivåer. Och när lammets bröllop hålls, när Kristi brud står smyckad, då är ju så att säga fullkomligheten där. Och vi ska ju inte tro att syndafallet så att säga var något oförutsett ifrån Guds sida. Utan det står som vi läste nyss, att de två ska bli ett kött. Kristus och församlingen. Och Paulus spinner på det där i första Korinthierbrevet 15, om vi nu ska ligga kvar på den nivån ett tag. Där talar Paulus om de dödas uppståndelse. Och så talar han om att Adam, den första Adam, han hade en kropp som var gjord av stoft från jorden. Men den andra Adam, Kristus, ska ge oss en kropp som kallas för en andlig kropp. De två ska bli ett kött, de två ska bli en kropp. Vi ska se vad vi ska börja läsa någonstans. 39 versen. Alla kroppar är inte likadana. Människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska, men det himmelska har sin glans och det jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp, observera som en kropp med ande. Eller som en andlig kropp, som det egentligen står i grundtexten. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. Och så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en varelse med liv, men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska, därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord, den andra människan kom från himlen. Lammets bröllop. En ny kropp. De två ska bli ett kött. Och det här, det är ju hemligheter som vi bara kan nudda vid. Som vi något anar faktiskt, att förhållandet mellan man och kvinna också i en brusten värld något kan avbilda eller förbilda. Och på det sättet, så att säga, i ett mikrokosmos avslöja, så att säga, det gudomliga makrokosmos, det som är tänkt med hela historien. Därför är äktenskapet ingen sidoordnad grej i Guds hushållning, utan en väldigt viktig sak. Vi går tillbaka till Efesierbrevet, till 5 kapitlet. Och läser nu den här hustavlan, som den brukar heta, från 21 versen. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. För att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopbordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Här spelar nu Paulus precis på den här dubbelheten. I ena stunden talar han om hur det ska vara mellan man och hustru i äktenskapet. Men sen jämför han samtidigt med att mannen är skyldig att, så att säga, fullkomna sin hustru på samma sätt som Kristus gör med församlingen. Var och en må göra med sin brud så som det är honom förelagt. Det är ju inte så alldeles ovanligt dessvärre att i synnerhet stora, muskulösa, lite bullrande karar läser 21 till 24 verserna och säger amen med ett litet gnägg. Om bara kvinnan underordnar sig blir allt bra. Men var och en må ju läsa det som är så att säga hans eller hennes egen instruktion. Det här är ju ingen text som vi slår i huvudet på varandra, utan var och en får ju läsa sin bit. Så vi karar börjar naturligtvis att läsa i 25 versen och läser bara där. Ni män, älska era hustru så som Kristus har älskat kyrkan. Hur har han älskat kyrkan? Hur han har gett sitt liv. Det är ett missbruk att vi läser en sån här text och försöker räkna ut vem som har makt över vem. Ty Guds rike bygger inte på makt utan på nåd. Och det betyder alltså att mannen har i uppgift att ge sitt liv och kvinnan har i uppgift att ta emot den gåvan. Vi kan uttrycka det så. Och kärlek i någon form kan du aldrig ta emot utan att underordna det den som ger kärlek. Det är ju bara så. En gång för ganska många år sedan när jag jobbade med den här texten så fick jag se det liksom som en serie av koncentriska cirklar. Ungefär som en sån här måltavla för pilkastning eller någonting sånt. De yttersta tre cirklarna handlade om gudomen. Fader, son och ande. Sonen gör allenast vad han ser fadern gör. Han har underordnat sig fadern som är utanför. Och om den heliga ande säger sonen, av mitt skall han taga. Han ska inte förkunna sig själv utan han ska förkunna mig. Anden är underordnad Kristus. Och sedan innanför det här så hittar vi de mänskliga cirklarna. Mannen, hustrun och barn. Och det handlar ju inte om att någon har makt över någon. Utan att var och en som representerar någon cirkel här kan titta så att säga på cirklarna utanför för att se vem har jag att underordna mig. Respektive att se på cirklarna innanför och fråga för vem eller vilka ska jag ge mitt liv. Då finns det inget utrymme för makt eller missbruk av makt. Vem har jag att underordna mig? Och det är samma fråga som vem är det som ger sitt liv för mig? Vem ödmjukar sig för min räkning? Vem har jag att underordna mig? Respektive, för vem ska jag ge mitt liv? Detta är en stor hemlighet. Jag befarar att det är en så stor hemlighet att vi kanske inte har sett mer än en mycket lite av vad det handlar om. Och att det är därför som vi kan debattera om de här tingen i all oändlighet utan att komma någon vart. Ja, om detta är så att säga den hemlighet som ska uppenbaras när Jesus återvänder och lammets bröllop äger rum. Så ska vi vänta oss att det här är ju alltså inte någon liten bisak i Guds rik, utan det här är väldigt stora och väldigt viktiga grejer. Och då kanske vi också ska tänka så här, och det tror jag är rimligt, att när den hemligheten går förlorad och fullt ut känner vi den väl inte någon, och vi kanske inte menar att vi ska känna den fullt ut under historien, men man kan ju ana mer eller mindre av den. Ju mer den går förlorad, desto mer skada lider vi. Och då tror jag vi kommer att lida en väldigt djup och allvarlig skada. För att det här är inte en bagatell. Utan det här är något så grundläggande i våra liv. Att när det på något sätt försvinner. Så kan vi räkna med en djupt liggande, kanske nästan total vilsenhet i livet. Nu började vi detta härliga bibelstudium med att läsa om full manlig mognad. Och jag tror att om vi tänker oss nu det här cirkelsystemet, och vi alltså rör oss utåt i cirkelsystemet, så rör vi oss i riktning mot fadern. Och alltså att manlighet står för, vad ska vi säga, detta ansvarstagande som är ett utgivande av liv. Det tror jag är manlighetens originalbild. Vi ska strax se ett praktiskt exempel på det. Medan när vi rör oss inåt, så rör vi oss så att säga i kvinnlig riktning, det vill säga i riktning mot det mottagande av det liv som erbjuds som en gåva. Inte så att givaren är oberoende av mottagaren. Inte så att här sitter nu en givare och strör omkring sig utan en aning om vem det faller på och så här, och att nere i stoftet någonstans kryper någon som letar smulorna från den rike mannens bord. Utan det är livets mening för den som ger att få ge. Och det är ingen förnedring att ta emot. Full manlig mognad. Jag vill spetsa till min tanke lite grann. Jag säger det är en tanke. Att det kanske är särskilt allvarligt i ett folk och en kultur där man förlorar originalbilden av vad manlighet är. Den är kanske på något sätt lättare att förlora än originalbilden av kvinnlighet. Vi ska gå till Första Thessalonikerbrevet, till det andra kapitlet. Och läsa det som jag tycker personligen, så långt jag kan förstå, är ett av de finaste vittnesbörd om äkta manlighet som skriften rymmer. Det kan vi ju ha lite olika åsikter om kanske, men nu får ni ta mig som jag är, höll jag på att säga. Första Tess 2, vi läser från 5 till 12. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller haft någon baktanke på egen fördel. Gud är vårt vittne, och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra. Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. Istället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss. Ni minns ju, bröder, hur vi slet och släpade, dag och natt arbetade vi för att inte behöva lägga någon av er till last när vi förkunnade Guds evangelium för er. Ni och Gud kan vittna om hur heligt, rätt och oförvitligt vi handlade mot er som tror. Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade varenda en av er som en far sina barn och enträget vädjade till er att leva ett liv värdigt en Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv. Du vet, det går ibland att få folk att ge sitt liv för lite av varje. Men här handlar det om ömhet. Och jag tror så här, att den ömheten hör med i den där manliga mognaden som vi läste om i Efesierbrevet. Och jag tror att vi i vår tid och vår kultur lider så oerhört mycket mer än vi tror. Mycket mer än vi tror. därför att manligheten har förlorat sitt grunddrag av ömhet. Vi har så kopiöst många falska mansbilder. Det finns stålmän av alla slag. Och vi kan ju bara se, tycker jag, på de här hårdrockbanden med sina rökridåer och fallussymboler som ett sorts desperat uttryck för en hel kultur som söker efter den manliga originalbilden. Och hur vilset allt blir när det inte finns en manlig ömhet. Den kvinnliga ömheten finns kvar, tack och lov, och det är väl det som gör att vi överlever. Men jag tror att vi lever i en oerhörd vilsenhet därför att vi inte längre vet vad manlighet är. Det vi strider och träter om är ju väldigt mycket detta med kvinnan i församlingen. Bara för att vi ska få en liten inblick i hur mycket det antagligen är som vi inte vet när det gäller de frågorna och hur lite vi förstår av vad Paulus menar, så ska vi slå upp i första Timoteusbrev 2. Och här läser jag åter den gamla översättningen därför att den är mindre tillrättalagd. Och jag börjar läsa i 8:e versen, första Timoteusbrevet 2:8. Jag vill alltså att männen allestädes skall förrätta bön i det att de är fria från vrede och disputerande upplyfter heliga händer. Likaledes vill jag att kvinnorna skall uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryda sig, icke med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, såsom det hövisk kvinnor som vill jag räknas för gudfruktiga. Redan detta är antagligen en ganska dålig översättning. Männen ska förrätta bön och likaledes ska kvinnorna vara höviskt klädda. Vad är det för parallellitet? Ja, grekiskan är lite kortfattad här, en sorts satsförkortning kan vi säga. Paulus vill att männen ska förrätta bön och det vill han att kvinnorna ska göra också. Men kvinnan ska också tänka på. Mannen ska tänka på när han beder att han ska vara fri från vrede och disputerande. Och kvinnan ska vara höviskt klädd. Men det är inte så att kvinnan bara är något allmänt bihang som går klädd i någon gråsparvsgrå vadmalsdräkt av något slag, utan det räknas med henne också i detta sammanhang. Vi fortsätter. Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. Däremot kan jag inte tillstädja en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man, fast mer må hon leva i stillhet. Adam blir ju först skapad och sedan Eva. Och Adam blev inte bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. Dock ska kvinnan under det hon föder sina barn vinna frälsning om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse med ett tuktigt väsen. Ja, här är det ju inte allt man begriper, låt oss säga det allihopa med en gång. Den där sista versen tycker jag låter lite gåtfull i mina öron. Nu är det ju så att vi brukar läsa den här och säga det, att ja, där ser man kvinnan duger inte till att vara ledare i församlingen. Och då är mitt genmäle, duger mannen då? För här står ju faktiskt att kvinnan blev lurad till synd, men mannen måste ju ha syndat medvetet. Adam blev inte bedragen, men syndade gjorde han ju. Ska medvetna syndare vara bättre som ledare än omedvetna? Ja, det är ju alltså slutsatsen. Och redan detta säger oss ju att vi har förlorat ganska mycket av det Paulus menar.
Ingen av oss kan utlägga det här och säga att så här måste det ha varit. Det måste ha varit det här han syftade på. Jag tror att vi kan utvinna en liten men viktig poäng ur den här texten. Och det är detta att den kan tyda på att kvinnan kanske har en större andlig känslighet än mannen. Nu är vi ute på lite osäker mark. Vi gissar oss fram här. Men det kan man få lov att göra någon gång om man bara säger att man gör det. Jag säger inte att Gud sa det till mig när jag vaknade i morse. Som det brukar heta ibland. Men jag säger att det är en liten tanke. Och jag tycker man har sett den många gånger. Jag har ju sett gifta par som varit inne i olika knasiga sammanhang. Och i regel är det då hustrun som reagerar först och tycker att nej, men detta är inte rätt. Men mannen dundrar på och gjorde, det här är härligt, det är prima, nu ska vi bara stå på här. Till sist så ser också han vad hon länge har förstått. Och vaknar till liv. Detta har jag sett icke en gång utan många. Däremot är jag inte van vid att se det motsatta. Att båda liksom brakar in i ett skevt sammanhang och kan reagera först. Jag tänker mig så här att det kanske betyder att ja, djävulen gick ju köksvägen när det gällde att luras, va? Kanske därför att han förstod att kvinnan på gott och ont har en större andlig känslighet. Inte alla kvinnor, men kvinnan. Och att mannen kanske bidrar till helheten med en större, vad ska vi säga, analytisk förmåga, låter lite stroppigt kanske, men en större bedömningsförmåga på något sätt. En större förståndsmässig bedömningsförmåga. Och om man lägger samman de båda till en helhet, så kan man ju också förstå att den ena är inte oberoende av den andra. Manligt och kvinnligt behövs ihop för att, så att säga, helheten ska lysa fram. Nu kan vi kanske inte säga detta precis om Kristus och församlingen. Ty Kristus är ju hela fullheten. Men vi kanske måste säga det i det mänskliga sammanhanget. I det skapade sammanhanget. Efter Herrens återkomst så ska det ju bli så att män taga sig icke hustru och hustru giva sig icke åt män, utan det skulle vara som änglarna i himlen. Så att det kanske också blir så vid lammets bröllop att det som är manligt och kvinnligt kommer att försvinna, kommer att utplånas. Det är kanske någonting som hör, så att säga, den provisoriska skapelsen till. Till skapelsen är ju provisorisk så länge som den inte har uppgått i Kristus. Men i det provisorium som råder så kan, föreställer jag mig på något sätt att vi har att väga samman känslighet och bedömning. Och att det lyckligaste blir när vi får en helhet av det här. Nu ska vi föra över det här. Det här kan ju låta ganska luftigt och teoretiskt. Och för den som inte är gift kan det ju dessutom låta ointressant. Men låt oss föra över det här till lite mera praktiska realiteter. Vi lever i en tid och en kultur där framförallt mansbilden, mansoriginalet, är sönderslaget. Och då kanske vi också ska jämföra med Efesierbrevets 3:e kapitel. 14 och 15 verserna. Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. När mans bilden slås sönder, manligheten går förlorad. Den som är en ansvarstagande ömhet. Då mister vi, så att säga, faders dimension. Och det är inga harmlösa grejer. Utan då tror jag att vi hamnar i ett tillstånd som jag skulle vilja kalla för könsförvirring. Och om vi nu är skapade till man och kvinna, alltså att det ligger en skaparens helhetstanke i detta med man och kvinna, så är kanske denna könsidentitet som nu går förlorad. Ty mister vi manligheten, mister vi också en bit av kvinnligheten. Kvinnan i förhållande till mannen går ju förlorad. Kvinnan måste ju anpassa sig till en manlighet som är på något sätt sjuk ifrån början. Vi kanske då ska räkna med att efter någon eller några generationer ska det komma allt fler människor som nog i och för sig på sin kropp kan se vilket kön de tillhör, men som har svårt att identifiera sig med sitt kön. Kvinnor som har svårt att uppleva sig som kvinnor och män som har svårt att uppleva sig som män. Eller kanske män som i och för sig upplever sig som män, men som inte klarar av att relatera sig till kvinnor, utan som hellre relaterar sig till män. Och vi kan ju undra lite grann över varför Bibeln talar så entydigt och förhållandevis strängt om de här tingen. Vi anlägger väldigt lätt ett humanistiskt betraktelsesätt och säger det att men två homosexuella som inte stör någon, de kan väl gärna få bli vigda och få leva sitt liv. Ja, men om de får det så bidrar de ju till att ytterligare förrycka en redan fördärvad manlighet. De bidrar till att öka könsförvirringen. Och det är kanske inte harmlöst. Vi talar väldigt mycket om könsroller. Och det är ett uttryck som jag är lite lömsk på. Det är sociologerna som har begåvat oss med det uttrycket. Och det är därför att de utgår ifrån tanken att man och kvinna är exakt lika, bara med den enda skillnaden att vi har olika reproduktionsorgan. Men här är det ingen skillnad. Det finns ingen som heter manligt och kvinnligt i en absolut mening. För det finns ju ingen skapare, och därmed kan det inte finnas någon absolut mening. Utan manligt och kvinnligt är ju bara traditioner, säger man, det är bara roller som traditionen och samhället har tilldelat de olika könen. Och så går vi alltså här och spelar roller, och efter ett tag kan vi förändra rollerna, och vi kan på olika sätt mixtra och manipulera. Vi börjar då alltså sudda ut en grundläggande skapelsetanke. En skapelsetanke som Gud inte bara lagt in i skapelsen för att det ska bli barn på gång, utan också en som så att säga förebildar Kristi förening med sin brud. Och här tror jag att vi när Gud talar skarpt om de här tingen, så tror jag inte ett ögonblick att han är ute efter att fördöma de människor som redan lider svårt. Det är inte den Gud jag känner. Vi måste istället se på de här tingen som ett i grunden kollektivt fenomen. Det finns samhällen och kulturer där det här växer fram. Och där Gud liksom talar väldigt skarpt om att i ett sådant samhälle, i en sådan kultur, finns det något grundläggande fel. Någonting som är i grunden falskt. Något som är väldigt allvarligt. Det finns ju på två ställen i Gamla testamentet beskrivningar av hela grupper av människor som på det sättet utvecklat, om uttrycket tillåts, med en homosexuell kultur. Det ena är Sodom och Gomorra, det känner vi väl till. Det andra är ju i slutet av Domarboken där det står talat om Benjamins stam. Och vi kanske skulle leta upp den texten. Titta på den. Vi befinner oss då i en stad i Benjamins område som heter Gibea. För övrigt samma stad som Saul kom ifrån. Han var ju också av Benjamins stam. Jag vet inte om det har något samband med vartannat, den här episoden och kung Saul. Men dit kommer, vi befinner oss i Domarboken 19, dit kommer en kväll en levit som är på resa. Han har varit i Betlehem och han är på väg hem till Efraims bergsbygd i norra Israel. Och så får han nattlogi hos en man, en gammal man här i Gibea. Vi ska se, de träffas här på torget. 20 versen. Då sa den gamle mannen: frid vare med dig, men låt mig få ombesörja allt som kan fattas dig. Här ute på den öppna platsen må du inte stanna över natten. Därefter förde han honom till sitt hus och fodrade åsnorna, och sedan de hade tvättat sina fötter åt de och drack. Medan de så gjorde sina hjärtan glada omringades plötsligt huset av männen i staden, onda män som bultade på dörren. Och de sa till den gamle mannen som rådde om huset: för hit ut den man som har kommit till ditt hus så att vi får känna honom. Då gick mannen som rådde om huset ut till dem och sa till dem: nej, mina bröder, gör inte så illa. Eftersom nu denne man har kommit in i mitt hus, må ni inte göra en sådan galenskap. Se, jag har en dotter som är jungfru, och han har själv en bihustru. Den vill jag föra hit ut, så kan ni kränka dem och göra med dem vad ni finner för gott. Men med denne man må ni inte göra någon sådan galenskap. Men männen ville inte höra på honom. Då tog mannen sin bihustru och förde ut henne till dem. Och de kände henne och hanterade henne skamligt hela natten ända till morgonen. Först när morgonrodnaden gick upp lät de henne gå. Det som efterfrågas är ju alltså att den resande mannen ska föras ut så att de får våldta honom. Och man kan ju ha sina funderingar om varför det skulle vara bättre att föra ut hans bihustru. Den frågan har jag inget svar på. Men jag konstaterar att i denna berättelsen, lika väl som i berättelsen om Sodom och Gomorra, så möter vi en manlighet
som inte bara är förfuskad i förhållande till sexualiteten utan också till aggressiviteten. Det handlar inte bara om en urspårad sexualitet utan det handlar ju faktiskt också om våldtäkt. Det handlar om misshandel. Och jag vet inte om jag gör skriften rätt eller orätt. Men jag förstår det så att här är alltså fadersdimensionen borta. Det här är en kultur som saknar manlighet. Den har en falsk manlighet, samma falska manlighet som vi har. Men en manlighet utan ömhet och utan ansvarstagande. Det är så att säga en James Bond-kultur. En där det inte finns en lyssnande vilja. Där det inte finns en omhändertagande ömhet. Där det inte finns en önskan att främst av allt få ge sitt liv för den som man har fått i sin vård. Och jag tror att det är på det planet vi ska se skriftens varningsord. När detta är ett tillstånd som börjar dyka upp allt frekventare i en kultur, så ljuder så att säga en varningsklocka inte bara till dem som drabbas, utan det ljuder en varningsklocka till allihopa. Inte till att gå och peka finger åt dem som har blivit drabbade, för det här är ingenting man väljer som regel. Och det är efter min erfarenhet ett stort lidande som dessa människor lever i, därför att det är ett så djupt främlingskap man lever i om man inte ens så att säga har en könsidentifikation. Om man alltså inte ens kan känna sig identifierad med det kön som man kan se att man har, så har man nästan blivit så mycket främling för sig själv som man kan bli. Och att vara homosexuell, det kallas ju idag för att vara gay av de som är homosexuella. Och det betyder ju alltså glad och munter. Och tala om verklighetsförfalskning. Det är något av det de största lögner man kan hitta. Det kan väl hända att man kan göra sig munter så att säga i vänners lag. Men bakom den muntra fasaden finns det mycket lidande. Och vi har all anledning som kristna att ha mycket respekt för de människorna som kämpar med det här. Också i kristna kretsar, i kristna led finns det många, många som kämpar. Och vi har stor anledning att se på dem med barmhärtighet. Jag tror inte att vi ska ta skriftens varningsord och rikta som en eldstråle mot dem. De har det svårt nog som de har det. Men vi måste ta det som en larmklocka. Någonting är allvarligt fel med oss allihopa. Och några har drabbats av det här mer än de andra. Några har fått bära en tyngre börda när hela gemenskapen har spårat ur. Men vi har alla anledning att lyssna till varningsklockan. Vad är äkta manlighet? Full manlig mognad in till Kristi fullhet. Och det är ju alltså inte bara en business för karar det här, utan det är någonting för oss alla. Att återupptäcka manligheten. I vårt folk är det ju idag så att jag vågar säga lugnt att 75% av de som söker själavård är kvinnor. Inte därför att männen är så mycket problemfria, utan helt enkelt därför att de vågar aldrig prata om sina problem. Prata om känslor, det kan man ju inte. En stor stark karl kan ju bli så han nästan svettas blod om han ska behöva tala om sina känslor. Och redan där ser vi ju hur långt vi har kommit från det äkta, från det ursprungliga. Det var ju mannens uppgift att vara så ömsint att var och en skulle finna sin plats. Och det handlar inte bara om hur mycket kärlek pappa ger till barnen och om han är en velorpappa som sitter och gullar och häller välling i ungarna och byter blöjor och sånt. Ty velorpappan var en trendnisse. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar ju lika mycket om, jag tror att barn präglas väldigt mycket av hur de ser att pappa bemöter mamma och tvärtom. Vi kan ju var och en tänka efter själv. De som har upplevt ett samspel mellan båda sina föräldrar, alla är ju inte ens så lyckliga. Döden kan ju skilja föräldrar och skilsmässa kan skilja föräldrar. Men de som har en upplevelse av hur far bemötte mor och hur mor bemötte far, ta och meditera lite grann på hur deras inbördes samspel har präglat dig. Ty barn lär sig ju konsten att leva. Inte genom att man förklarar livet för dem, utan genom att de imiterar livet. De imiterar pappa, de imiterar mamma. Det var faktiskt så vi lärde oss tala svenska en gång i världen. Det som libaneserna som kommer hit tycker är ett sånt hopplöst språk. Och till och med barn i Finland lär sig tala finska på det sättet, vilket ju alltså är en prestation. Bara genom att tjuvlyssna på pappa och mamma. Tänk vilken härmningsförmåga man har i tidiga barnaår. Vilken kopiös förmåga barnen har att liksom just spana in samspelet mellan far. Vad mycket det är vi har förlorat här. Och vilken lavin det är vi är inne i. När det blir allt mera av splittring och allt mer av ofullkomlighet. Och framför allt när mansbilden suddas mer och mer för oss. Som Kristus är mot församlingen. Där har vi originalet. Och det är inte något att leva upp till. Utan det är något, höll jag på att säga, att sjunka in i. Det är något att identifiera sig med. Det är något att ta emot som en gåva. Från honom som ger det som en gåva. Ibland blir jag lite störd över det här militära kristendomsidealet. Därför jag tycker det bygger så mycket på den manlighet vi har lagt oss till med. Istället för att bygga på den manlighet som jag tror är originalet. Jag kan ju ha fel. Det är rätt mycket spekulation i det här bibelstudiet som ni märker. Men någon gång ibland kan man få spåna lite grann i utkanten av vad man anar sig till. Och ni får ta det för vad det är. Om du tycker att jag är ute och flyger och far när jag säger att jag tror att ömheten är så att säga det djupaste kännemärket för manlighet, så får du gärna tycka det och får gärna säga det också. Men det är det jag vill ha sagt ikväll. Och jag vill också ha sagt att jag tror att vi alla lider av att ha blivit berövade den manligheten. Både män och kvinnor. Nu ska vi be tillsammans. Herre Fader, du har sagt att sanningen ska göra oss fria. Och kanske är det ingenting som förändrar våra liv så som heliga upptäckter. Herre, vi skulle vilja få upptäcka detta med manligt och kvinnligt. På ett sådant sätt så att det inte blir någon ringaktning av någon deras part. Utan att var och en fick finna sin plats så att helheten trädde fram. Det ömsesidiga beroendet, flödet av nåd. Fader, om det jag har sagt ikväll är sant, eller åtminstone i närheten av sanningen, så kan vi nog alla sluta oss till att vi är mer eller mindre skadade av ett främlingskap för manligt och kvinnligt. Och att vi kanske behöver din välsignelse och hjälp att för det första hitta vår egen art på ett sunt vis och kännas vid den. Inte så att kararna blir andliga muskelknuttar och kvinnorna blir välsminkade dockor, utan att vi hittar det verkliga idealet av man och kvinna. Den som gör det så naturligt att vi också finner varandra till en levande helhet. Och vi kan bedja detta i detta rum, väl vetande att somliga av oss är ensamstående. Det är även den ensamstående kan må väl av att i alla fall hela gemenskapen, hela vårt folk får komma in i sunda banor här. Oavsett om vi har någon att dela livet med eller inte, så lider vi som skada av att vår könsidentitet har blivit berövad oss. Herre, du har sagt att den stora glädjen i kristenlivet är att du är vår far, att du är fader. Och för så många av oss är det ett innehållslöst ord. Det betyder en person som rusar till jobbet på morgonen och är frånvarande sen. Stressad och ska rusa till kyrkan och ha lite aktiviteter och som sen låser in sig bakom en aftontidning eller framför en tv. Och som kanske till och med är obenägen att ta i mor om det inte är för rent sexuella aktivitet. Vi har så stympade fadersbilder, många av oss. Låt oss få ana någonting av vad fader betyder. Ansvarstagande, ömhet. Och låt själva den upptäckten få utveckla oss till full manlig mognad, inte Kristi fullhet. Amen.